Och skriv till ängeln för församlingen i Thyatira. Så säger Guds son, han som har ögon som eldslågor och fötter som skinande brons. Jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro, ditt tjänande och din uthållighet, och jag vet att de sista gärningarna är fler än de första. Men jag har en sak emot dig, att du tolererar kvinnan Isabel, hon som kallar sig profetissa och undervisar och förleder mina tjänare till att vara otrogna och äta kött från avguda offer. Jag har gett henne tid att omvända sig, men hon vill inte omvända sig från sin otrohet. Nu lägger jag henne på sjukbädden, och de som är otrogna med henne ska få svåra plågor om de inte omvänder sig från hennes gärningar. Jag ska döda hennes barn, och alla församlingarna ska inse att jag är den som rannsakar hjärtan och njurar. Och jag ska ge åt var och en av er efter hans gärningar. Men till er andra i Thyatira, ni som inte har den läran och inte har lärt känna Satans djupheter som man kallade. Till er säger jag lägger inte på er någon annan börda, men håll fast vid det ni har tills jag kommer. Den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända till slutet, honom ska jag ge makt över folken. Han ska styra dem med järnspira som man krossar lerkärl, liksom jag har fått makten av min far, och jag ska ge honom morgonstjärnan. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Med de orden från Uppenbarelseboken kapitel 2, verserna 18-29, så hälsar jag dig varmt välkommen till del 7 i vårt bibelstudium över Uppenbarelseboken. Och vi har kommit till det fjärde sändebrevet, brevet till församlingen i Thyatira. Även om Thyatira är den minsta staden av de här sju, så är brevet längst. Och det är ju talande i sig, Kristus finns i till synes små och obetydliga sammanhang, lika väl som i stora och inflytelserika. Och ingen församling är mer betydelsefull än den andra. Jesus är lika mån om den lilla församlingens hälsa som den stora. Vi ska säga någonting om staden Thyatira innan vi går in och läser texten. Och bearbetar den och kommenterar den, så sagt, vers för vers. Thyatira var då en ganska liten och obetydlig stad baserad på små hantverksindustrier, bland annat mässingsarbete, keramik och textilier, och däribland dessa textilier purpurtyger. Det finns en kvinna som är omnämnd i Bibeln som heter Lydia. Hon kom från Thyatira, hon handlade med purpurtyger. Jag tror faktiskt att vi kan läsa några versar där från Apostlagärningarna 16. Det är ju hämtat från Paulus andra missionsresa när han kommer till Filippi. Det är han och Silas, även Lukas är med i resesällskapet. Och så står det så här i vers 13. På sabbaten tog vi oss ut genom stadsporten och gick längs en flod där vi antog att det skulle finnas en böneplats. Vi satt oss ner och började tala till de kvinnor som hade samlats där. En av dem som lyssnade hette Lydia. Hon handlade med purpurtyger och var från staden Thyatira. Hon hörde till dem som vördade Gud. Herren öppnade hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus predikade. När hon och hennes familj hade blivit döpta bad hon: om ni anser att jag tror på Herren, kom då och bo hemma hos mig. Och hon övertalade oss. Denna Lydia tjatade alltså på Paulus och Silas och de andra att de skulle komma och bo i hennes hus. Och det vittnar väl om att hon hade både tillräckligt utrymme i sitt hus och att hon var ganska välbärgad. Det här med purpurtyger, det var en exklusiv vara. Och Lydia handlade alltså med purpurtyger. Men kring varje yrkesgrupp i Thyatira så uppstod det en förening eller ett skrå. med sina gillen, och de här skråna, de var ofta kopplade till en religiös kult. Vi läste förra gången om hur det kunde se ut inom läkekonsten. Varje skrå hade sina firmafester eller gillen, och de representerades ofta av en avgud som dyrkades vid de här festerna. Och som handelsman tillhörande dessa skrån förväntades man delta i dessa hyllningar av denna gudom. Och de här festerna hade också en tendens att utvecklas till riktigt omoraliska tillställningar. Så det är lite av bakgrunden till de troendes situation och vad de hade att brottas med i Thyatira. Jesus han presenterar sig som Guds son och med ögon som eldslågor. Vi känner igen det sedan tidigare. Det är Kristi blick som genomskådar allt, som ser både gott och ont. Han uppmuntrar det som kan uppmuntras och varnar för det som ska varnas för. Och han dömer det som ska dömas. Och så kommer berömmet i vers 19. Jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro, ditt tjänande och din uthållighet. Och jag vet att dina sista gärningar är fler än de första. Det är många fina ord. Det är mycket som gläder Jesu hjärta. Och i viss mån kan man inse att församlingen i Thyatira är på något sätt raka motsatsen till församlingen i Efesos. Till skillnad från Efesos som hade förlorat den första kärleken, så är de starka i sin kärlek till andra människor. Deras sista gärningar är fler än de första. Medan församlingen i Efesos fick uppmuntran att vända om till sina första gärningar. Men de är å andra sidan svaga där Efesos var starka. Nämligen i den sunda läran. Därför ska vi nu läsa den här församlingens män. Vers 20. Men jag har en sak emot dig. Att du tolererar kvinnan Isabel. Hon som kallar sig profetissa och undervisar och förleder mina tjänare till att vara otrogna och äta kött från avguda offer. Här får de kritik för att de visade tolerans med avvikelse i läran. De lät Isabel hållas och de såg mellan fingrarna med det. Och problemen med Isabel och hennes lära påminner väldigt mycket om Nikolaiternas gärningar som vi läste om i förra brevet, brevet till Pergamon. Det har med otrohet att göra och det har med att äta kött från avguda offer att göra. Men Alltså, angreppen verkar ju inte bara komma utifrån här i Thyatira utan även inifrån, från de egna leden, eftersom Isabel är en profetissa och verkar ha inflytande i församlingen. Förra gången så var vi tvungna att sätta oss in i vad Bileam var för en figur för att förstå vad det handlade om, Bileams lära. Nu är det en annan gammaltestamentlig person som står i fokus och det är kvinnan Isabel. Vi behöver förstå att det inte rör sig om en återuppstånden kvinna från gamla testamentet utan det gäller snarare det hon står för. Hon går under täckmanteln Isabel. Hon heter förmodligen inte så, men alla visste ändå vem det var fråga om. Och det tyder alltså på att hon hade samma lära, samma livsstil och framförallt samma metoder som kvinnan Isabel i Gamla testamentet. Så du kan slå upp första kungaboken 16. Vi ska läsa några valda verser ifrån några kapitel här. Jag kan säga att det börjar i första kungaboken 16 och sen är det. Så finns Isabel med i några kapitel framöver och det skulle kunna vara en exkurs för dig att läsa de kapitlen här sen och få lite mer bakgrundskunskap till vem Isabel är och i vilken tid hon verkade. Hur som helst, hon levde under profeten Elias tid. Hon var kung Ahabs fru Och på samma sätt som Biliam så förledde hon Israels folk in i Baals dyrkan. Man brukar betrakta Isabel som urtypen för en manipulativ och kontrollerande makt som ägnar sig åt härskarteknik, och hon skaffade sitt inflytande med metoder som manipulation och hot och kontroll. Vi läser ifrån Första Kungaboken 16, vers 31. Och som om det inte var nog för Ahab att leva i Jerobeams, Nebats sons, synder, tog han också till hustru Isabel, som var dotter till ett Baal, Sidoniternas kung, och gick bort och tjänade Baal och tillbad honom. Isabel var alltså ett Baals dotter, och ett Baal betyder Baals man. Så Isabel, hon fanns högt upp i hierarkin, och hon fick inflytande över Ahab och över Israel, så att de började tillbe avguden Baal. Och det här då i sin tur föranledde profeten Elia att tala till Ahab och på Guds befallning säga att det inte kommer att regna på jorden under lång tid. Och så blev det ju. Och det här gjorde ju också i sin tur att Elia inte blev särskilt populär i kungahuset. Jag kan läsa ifrån kapitel 18 i Första Kungaboken, vers 17, när Ahab och Elia möter varandra. Det står så här: när Ahab fick se Elia sa han till honom: är du här, du som drar olycka över Israel? Elia svarade: det är inte jag som drar olycka över Israel, utan du och din fars hus, för ni överger Herrens bud och följer balerna. Men skicka nu efter och samla hela Israel till mig på berget Karmel tillsammans med Baals 450 profeter och Aseras 400 profeter som äter vid Isabels bord. Ja, Isabel, hon hade gott om matgäster. Hon var helt enkelt en beskyddare av landets alla avguda profeter. Och vi känner till drabbningen på berget Karmel mellan å ena sidan Elia och andra sidan alla dessa Baals profeter. Vi vet hur de bygger altaren och hur Herren svarar Elias bön med eld på altaret. Så Elia går segrande ur den här kraftmätningen. Och vi kan läsa vidare från Första Kungaboken 19, vers 1. Ahab berättade för Isabel allt som Elia hade gjort och att han hade dödat alla profeterna med svärd. Då sände Isabel bud till Elia och lät säga: må gudarna straffa mig både nu och i framtiden om jag inte imorgon vid denna tid låter det gå med dig som det gick med profeterna. Det är helt uppenbart att det är Isabel som styr och inte kung Ahab. Namnet Isabel kan faktiskt översättas med inte under en man. Lite spännande. Hon lät sig minsann inte styras av någon, inte ens om hennes man råkade vara kungen här. Och vi läser om det här paret även ifrån kapitel 21 och vers 25. Där står det så här: att det har aldrig funnits någon som Ahab, han som sålde sig till att göra det som var ont i Herrens ögon, när hans hustru Isabel äggade honom till det. Det var en otrevlig kvinna som äggade sin man till att göra det som var ont och mot Guds vilja. Isabel, hon kunde bokstavligen gå över lik för att känna berusningen av makt och kontroll. Så det här, det handlar om kusliga, andliga, förföriska och manipulativa krafter. Så om vi återvänder nu till Thyatira, på samma sätt som Isabel här, originalet Isabel, förledde Israels folk, så förleder den här kvinnan i Thyatira-församlingen en grupp i församlingen in i avfall och otrohet med förevändningen att hon talar profetiskt, att hon talar Guds ord. Hon gjorde ju anspråk, står det, på att vara profetissa. En profetissa är ju den kvinnliga motsvarigheten till profet. Hon gjorde helt enkelt anspråk på att tala från Gud. Och en grupp i församlingen hade då följt henne, lyssnade till henne, men hon ledde inte människor närmare Kristus utan istället bort ifrån Kristus. Hon lockade människor in i en sammanblandning av det kristna och det hedniska som pågick i Thyatiras alla skrån och gillen. Och det här påminner mycket om Pergamon, som också var en kompromissande församling som släppte in världslighet i församlingen. Men här sker det alltså med så kallade kristna förtecken. Profetiskt tal. Så säger Herren. Och det kan faktiskt krävas både urskiljning och ett visst mod att våga ifrågasätta sådant. Men det är helt nödvändigt. Det är viktigt med profetia. Det är viktigt med profetiskt tal, men ingen profet och inget profetiskt tal kan förbli oprövat. Det måste prövas gentemot den sunda läran, gentemot ordet. Det finns en attraktionskraft i det profetiska. Och för de som inte är så väl bevandrade i Bibeln och förankrade i ordet, så är det lätt att lockas av det. Så det är en snabbare väg till information än vad det är att studera Guds ord. Och i vår tid och i den rådande tidsanden så lockas vi lätt av så kallade genvägar. Det står att hon kallar sig profetissa, denna Isabel. Hon säger sig vara. Hon talar om sig själv och rekommenderar sig själv. Hon gör anspråk på profetisk gåva och att förmedla uppenbarelse från Gud. Men hon förleder, hon vilseleder, hon manipulerar och utövar ett andligt tryck mot andra människors känslor. Hon använder människors svaghet för att få igenom sin vilja. Och det här är ingenting som Jesus kan ha överseende med. Falska och manipulativa profetgestalter, och det gäller ju givetvis oavsett kön, behöver konfronteras. Så det är viktigt för församlingen, och det är viktigt för församlingens ledarskap att göra det och att våga göra det. De kan inte se mellan fingrarna med sånt. Det är inte att vara kärlekslös. Snarare är det så att våga företräda vår Herre på det sätt som han träder fram i det här brevet. Jag tror att det finns en väldigt viktig vers i Uppenbarelseboken, och jag tror att det är idé att vi ska läsa den redan nu, och den finns i kapitel 18. Det är länge till vi kommer till kapitel 18, så låt oss bara titta på den. Vers 4, Uppenbarelseboken kapitel 18 och vers 4. Här läser vi om Babylon som framställs som en kvinna i kontrast då till Jerusalem, Guds stad. 18 och 4. Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen med stor makt. Och jorden lystes upp av hans härlighet, och han ropade med stark röst: Fallet, fallet är det stora Babylon. Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar, ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. Alla folk har druckit av hennes otukts vredesvin. Och jordens kungar har horat med henne, och jordens köpmän har blivit rika av hennes omåttliga lyx. Och jag hörde en annan röst från himlen: Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Vi kan bli berörda av det starka språkbruket, ett språkbruk som vi nästan känner oss obekväma med. Men Uppmaningen är glasklar. Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder. Här är det ju inte fråga om en enskild kvinna, Isabel, utan om ett världsomspännande system, Babylon. Beskriven som den stora skökan, vars kännetecken är otrohet och uppror mot Gud. Guds folk uppmanas att inte förhandla eller kompromissa med henne. Men det är samma mekanismer som är verksamma i och genom den här kvinnan i Thyatira, även om det är mer på ett lokalt plan än vad Uppenbarelseboken 18 här talar om. Här är det mer fråga om ett världsomspännande perspektiv. Vi går vidare i vers 21. Jag har gett henne tid att omvända sig, men hon vill inte omvända sig från sin otrohet. Nu lägger jag henne på sjukbädden, och de som är otrogna med henne ska få svåra plågor om de inte omvänder sig från hennes gärningar. Jag ska döda hennes barn, man skulle kunna säga efterföljare, och alla församlingarna ska inse att jag är den som rannsakar hjärtan och njurar, och jag ska ge åt var och en efter hans gärningar. För den självutnämnda profetissan så är nådetiden ute. Hon har blånekat när omvändelse har kommit på tal. Och de som har anslutit sig till henne och följt hennes undervisning får nu ännu en möjlighet till bättring. Men det är den sista. Isabels gärningar måste överges. De måste vända sig bort från denna lära, dess metoder och livsstil. I annat fall så vänta fördärvet. Och om det nu inte skulle ske, så kommer församlingen i Thyatira att framstå som ett varnande exempel för alla församlingar i alla tider. Här kan vi ju göra kopplingen då till Människosonen med ögon av eldslågor, han som ser allt och han som dömer. När det handlar om uttrycket att han rannsakar hjärtan och njurar, så i den grekiska översättningen så står hjärta och njure för tanke och känsla. Det här är en bild på människans inre. Alltså Jesus, han ser inte bara det som är på ytan, utan han skärskådar motiv och vilka drivkrafter det är som finns bakom det vi gör. Vi behöver hela tiden pröva våra motiv, så att inte de har ett inslag av det som drev Isabel, av kontroll, av manipulation, av hot. Utan att de är drivna, att det är rätt motiv. Och att våra motiv är doppade i kärlek. Men till er andra i Thyatira, ni som inte har den läran och inte har lärt känna Satans djupheter, som han kallade. Till er säger jag, jag lägger inte på er någon annan börda. De här orden visar att det var två grupper i församlingen och att de här två grupperna var oförenliga. Den gruppen som var trogen skulle inte drabbas av samma dom. Och så kommer vi fram till vers 25. Men håll fast vid det ni har tills jag kommer. Den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända till slutet, honom ska jag ge makt över folken. Han ska styra dem med järnspira som man krossar lerkärl, liksom jag har fått makten av min far, och jag ska ge honom morgonstjärnan. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Nu har vi kommit fram till löftena till de trogna, till de som omvänder sig, till de som segrar och till de som håller ut. Och de här löftena, de knyts direkt till Messias ankomst som domare. De ska få dela hans makt och härlighet. Och Jesus han talar om mina gärningar. De som segrar och håller fast vid mina gärningar som då ställs i kontrast till Isabels gärningar. Och de som håller fast vid Jesu gärningar och gör det som behagar honom, han ska få delegerad makt. Det är egentligen kärnan i brevets budskap. Några de väljer bort makten och de får den. Andra vill ta den med vilka medel som helst och de blir av med den. Jesus han säger, honom ska jag ge makt över folken. Jag tänker på vad Paulus skriver i första Korintherbrevet 6. Det står det så här i vers 1-2. Hur kan någon av er som är i tvist med en annan gå till domstol inför de orättfärdiga och inte inför de heliga? Vet ni inte att de heliga ska döma världen? Och om världen ska dömas av er, duger ni då inte till att döma i småsaker? Och här kan man ju också inflika då, även om det känns obekvämt att ta itu med profetissan i församlingen, Isabel, som profeterar lögn och som vilseleder människor och som samlar en så kallad beundrarskara runt omkring sig, så är det faktiskt någonting som måste göras. Det är någonting som behöver, så att säga, det behövs det modet att träda fram eftersom det väntar större uppgifter i framtiden för de som tillhör Herren, för de som segrar. Det står, han ska styra dem med järnspira som man krossar lerkärl. De här orden syftar ju först på människosonen själv. De är lånade från psalm 2. Vi kan slå upp psalm 2. Jag tror vi tar oss tid att läsa också det. Det står så här i psalm 2. Varför är hedna folken i uppror? Varför tänker folken tomma tankar? Jordens kungar reser sig och furstarna gaddar ihop sig mot Herren och hans smorde. Vi sliter sönder deras band och kastar av oss deras rep. Han som tronar i himlen ler. Herren gör narr av dem. Så talar han till dem i sin vrede. Slår dem med skräck i sin glödande harm. Det är jag som har insatt min kung på Sion, mitt heliga berg. Jag vill förkunna Herrens beslut. Han sa till mig, du är min son. Jag har fött dig idag. Be mig, så ger jag dig hedna folken till arvedel och hela jorden till egendom. Du ska krossa dem med järnspira, slå sönder dem som lerkärl. Var nu kloka, ni kungar. Ta varning, ni domare på jorden. Tjäna Herren med fruktan och gläd er med bävan. Ge sonen hyllningskyss så att han inte vredgas och ni går under på er väg. För hans vrede kan snabbt blossa upp. Saliga är alla som flyr till honom. Här står det alltså om sonen som har fått makten av sin fader till att vara den smorde, till att vara den utvalde, till att vara messias, till att vara frälsare, men också vid hans återkomst som domare. Men här säger Jesus att de som håller fast vid mina gärningar ska få delegerad makt och dela sin herres seger över hedningarna. Och så har vi också löftet om att få morgonstjärnan. Vi läste, och jag ska ge honom morgonstjärnan. Återigen så kan vi konstatera att många av de här löftena får en förklaring längre fram i slutet av Uppenbarelseboken. Ska vi gå till det sista kapitlet, vers 16. Kapitel 22, vers 16, så ska vi läsa vad som står om morgonstjärnan där. Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna om allt detta för er i församlingarna. Jag är Davids rotskott och ättling, den klara morgonstjärnan. Det är ju Kristus själv som är morgonstjärnan. Han ger sig själv till oss. Det är ju den största gåva som en människa någonsin kan få sig given. Och det passar ju väldigt bra nu när vi befinner oss i adventstid att än en gång få påminna dig om att Jesus Kristus är den största gåvan. Han kommer till oss. Han kliver ner in i vårt mörker. Han ger sig själv till oss för att inte vi ska gå vilse. För att inte vi ska gå under och bli dömda. Utan att vi får bli fria, frikända, frälsta på grund av vår tro på honom. Fantastiskt. Slutligen. Vi avslutar den här bibeltimman med att läsa från 2 Petrus kapitel 1 och vers 19. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. Och ni gör rätt att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en dyster plats tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Amen. Tackar vi så jättemycket för den här bibeltimman och jag hoppas att du vill komma tillbaka och följa med när vi sen går vidare i nästa brev. Brevet till församlingen i Sardes. Så välkommen då och på återhörande.